Hej och välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Jag heter Hasse Aro.
Nej, inte till sant.
Ta emot på Sveavägen.
Prata med polisen. Mot på Sveavägen.
Det här avsnittet är det andra av två som handlar om mordet på statsminister Olof Palme. I den första delen så gick jag igenom detaljerna i mordet, allt för att visa hur mycket slump det var. Det var ju klockan 23.21 den 28 februari 1986 som Olof Palme sköts till döds i korsningen Tunnelgatan Sveavägen i Stockholm. Direkt efter mordet gick mördaren in på Tunnelgatan åt nordost, stannade ett ögonblick, tittade tillbaka på mordplatsen där Lisbeth Palme satt framåtlutat över sin make, snabba sen på stegen och försvann trappan upp mot Luntmakargatan. Sen dess kan ingen med säkerhet säga att de sett mördaren. Om man ser det ur ett flyktperspektiv så var platsen ganska bra. Det fanns ett antal vägar att ta sig därifrån. Den väg som mördaren valde mynnade ut i ett antal alternativ på toppen av trappan. Problemet är bara att ingen visste att Palme skulle gå den här vägen. Inte ens Palme själv förrän ett par minuter innan han faktiskt valde den. Så det fanns ingen möjlighet att planlägga. Och det här präglar hela gärningen. Tillfällighet efter tillfällighet. Alla faktiska omständigheter pekar på att allt var en slump. Att gärningsmannen fått syn på Palme där och då och bestämt sig för att döda honom. Och det här, det är det jag utvecklar i det första avsnittet om Palmemordet. Har du inte lyssnat på det så gör gärna det. Och det var också det här tillvägagångssättet som låg till grund för misstankarna mot Christer Pettersson. Att han råkade vara utanför biografen och fick syn på Palme. Att han visste var det fanns ett vapen. Och att han sen följde efter paret Palme helt ovetandes om vilken väg de skulle ta. Han hade möjlighet, han hade medel, han hade motiv. Tre omständigheter som gott och väl räcker för att bli misstänkt. Men tänk om det fanns någon annan som också hade tillfälle, som också hade möjlighet och som också hade motiv. Kanske till och med större möjlighet, kanske till och med större motiv än Christer Pettersson. I augusti 2008 körde två poliser till en lägenhet i Huddinge för att se om de kunde hitta den 56-årige Christer A. Hans bror hade nämligen ringt polisen eftersom han var orolig för sin bror. Christer A var deprimerad och brodern hade inte hört av honom under en längre tid. Kunde man skicka en patrull för att se att allt var okej? Vad brodern inte berättade var att Christer A under några år varit föremål för Palmeutredningens intresse, att han hade förhörts flera gånger, att många i Palmegruppen såg honom som misstänkte nummer ett. Det här var bara känt i Palmegruppen. Polispatrullen som åkte till lägenheten visste inget. De två poliserna kommer fram och ringer på flera gånger, ingen reaktion. Då knackar de hårt på dörren och ropar: öppna, det är polisen. Svaret blir ett skott. Ett vapen avfyras in i lägenheten. När polisen lyckas bryta sig in hittar de Christer A död på golvet. Han har skjutit sig själv med ett jaktgevär. Varför? Det vet vi inte. Men kanske trodde han att polisen nu lyckas genomskåda hans lögn. Kanske trodde han att de kom för att hämta honom för mordet på Olof Palme. Ingen i Palmegruppen får reda på det här självmordet, så lägenheten töms och allt slängs. Och med det också kanske sista möjligheten att få svar på frågan: mördade Christer A Sveriges statsminister? Vad var det då som en gång i tiden fick upp utredarnas intresse för Christer A? Jo, det var de tre klassiska M:en: motiv, möjlighet och medel. Motiv. Palme och regeringen hade precis infört nya skatteregler, vilka fick Christer A:s ekonomi att falla samman. Möjlighet. Han bodde i Vasastan i Stockholm, nära biografen Grand som Palme besökte innan han blev mördad. Christer A. rörde sig ofta i området och hade inget alibi för mordnatten. Medel. Den tyngsta indicien av dem alla. Christer A. ägde nämligen en Smith & Wesson-revolver av samma typ som användes vid mordet. Den enda kända revolvern som faktiskt aldrig har provskjutits. Och det var naturligtvis den revolven som gjorde att polisen först fick upp ögonen för honom. I utredningen samlade man in alla kända revolvrar av den här typen och kallade alla licensinnehavarna till förhör. En ren rutinåtgärd. Bland dem fanns Christer A. Men han kom aldrig till polisen och hörde aldrig av sig. Och någonstans där försvann polisens intresse för honom. Förmodligen drunknade först i alla konspirationsteorier och sen när Christer Pettersson greps riktades allt intresse mot honom. Men 1995 höll så det första förhöret med Christer A och naturligtvis frågar man om vapnet. Det har jag sålt, sa han. Till vem då? Till en skum typ jag mötte på stan, blev svaret. Och hans historia är minst sagt märklig. Enligt honom behövde han pengar så han erbjuder en person han tycker verkar skum att köpa hans revolver. Skummisen tackar ja och de bestämmer sig för att mötas i Kungsträdgården. Därifrån åker de gemensamt till Skeppsholmen där utbytet sker. Christer A får 5 500 kronor för vapnet, säger han. Ingen tror förstås på det här. Istället börjar man en närmare undersökning av Christer A. Och en mängd märkliga fakta kommer fram som stärkte de tre M-en. Vid tiden för mordet hade Christer A inget fast jobb. Han hade fram till 1984 hankat sig fram på olika ströjobb när han plötsligt vinner en större summa pengar. Pengar som man investerar i aktier som man sedan belånar och köper mer aktier för som går upp i värde och kan belånas ännu mer för att köpa ännu fler aktier. Det här är en ganska riskabel investeringsstrategi men fungerar så länge aktierna går upp. Men går de ner kan förlusten bli total eftersom skulden plötsligt är större än aktiernas värde. Och det är vad som hände Christer A. Dagen före mordet hade regeringen infört en ny aktieskatt som fick börsen att rasa med 8% på en enda dag. För Christer A blev det en katastrofal förlust. En förlust han höll Olof Palme ansvarig för. Så stor var hans vrede att han sköt sönder sin TV när Palme intervjuades. Motiv fanns alltså. Christer A bodde på Hälsingegatan, inte så långt från biografen Grand. Han uppgav ett alibi för natten, ett alibi som inte höll. Han hade alltså haft möjlighet att, precis som i misstankarna mot Christer Pettersson, ha sett när Palme gått in på bion och insett att nu hade han mer än en timme på sig att hämta vapnet. Möjlighet alltså. Och vapnet, ja. Det största M-et av dem alla. Han hade ju faktiskt ett vapen som passade in. Christer A förhördes 3 gånger 1995 och ytterligare en gång 1998. Men misstankarna mot honom kunde inte bekräftas. 1999 skrev 2 personer på polismyndigheten ett PM om honom. Ett PM som mynnade ut i att utredningen borde börja om. En av de som skrev det här PM:et var Jan Olsson, kriminalkommissarie som jobbade med gärningsmannaprofilering. Jan Olsson, välkommen hit till min podd igen. Vi pratade i förra avsnittet om själva mordet och vi kom fram till att det mest sannolika, eller vi uteslöt alla andra möjligheter, nämligen att det är en ensam gärningsman som skulle ha gjort det här och att det är en slumpmässig gärning. Gärningsmannen ser makarna Palme på stan, förmodligen vid bion redan, och följer efter dem och utför det här dådet när han tycker att tillfälle ges. Så det är en ensam gärningsman och det är en slump. Och det var det som låg till grund för anklagelserna och åtalet mot Christer Pettersson också. Men som jag nu har berättat tidigare här så fanns en annan Christer, Christer A, som också mycket väl stämmer in på den här bilden. Skillnaden mellan Christer Pettersson och Christer A är att Christer A hade vid den här tiden ett sånt här vapen som polisen letade efter. Det enda vad jag förstår kända vapnet av den här typen som inte har provskjutits. Du, Jan, tillsammans med Ulf Åsgård, ni skrev ett PM om den här Christer A. Och det var ett PM som skrevs efter att han hade förhörts flera gånger och varit aktuell i utredningen. Vad var skälet till att ni gjorde det här PM:et? Vad var skälet till att ni tog upp det här igen?
Ja, det har ju gått ganska lång tid här.
Ja.
Så att jag kommer faktiskt inte ihåg vad skälet kunde vara till att vi gjorde det. Men jag vet att i ett skede så blev den här Christer A, han blev aktuell och intressant.
Mm.
Och att vi då utifrån vårt arbete som Ulf och jag hade gjort med en analys av hela Palmeärendet, så med den bakgrunden så skrev vi uppenbart någonting om denna Christer A.
Mm. Vad skulle du då säga utifrån din professionella synpunkt talar för att Christer A skulle ha utfört det här mordet?
Det enda jag kan säga, som jag säger, så är det så att jag är inte särskilt benägen att tala om för eller mot att någon skulle kunna vara en tänkbar gärningsman. Mm. Det bryter lite mot mitt sätt att se på det hela.
Om jag formulerar om frågan då. Vad är det som du menar gjorde att polisen borde ha ett intresse för honom? Därför att ni kom fram till ett PM att han borde ju undersökas närmare. Ja. Vad var skälen till det?
Ja, det var ju detta med vapnet.
Mm.
Han lämnar ju en förklaring till varför han inte hade kvar vapnet. Mm. Som var lite annorlunda och inte kändes särskilt troligt. Han var ju som person en människa som var laglydig och följde de regler som fanns. Och han menade att han hade sålt det här vapnet till en person.
Mm.
Som han bara träffat ute på stan någonstans.
Mm.
Och därför var det borta.
Mm.
Och det var ju ett underligt och annorlunda förhållande faktiskt. Mm. Att det skulle vara på det sättet.
För en lekman så verkar det ju väldigt märkligt att här har vi en person som äger ett vapen polisen är intresserad av.
Mm.
Men som sägs ha sålt det här vapnet. Men bevisligen hade han det vid tillfället för mordet, så hade han tillgång till det här vapnet. Och han hade heller inget alibi. Hur kommer det sig att det tog så lång tid innan intresset för honom, innan polisen fokuserade på honom?
Mm. Jag vet faktiskt inte det. Jag vet inte det. Det var ju i den här utredningen måste man hela tiden beakta det här enorma informationsinflödet som var. Så att någonstans där kan det ha legat och han blev ju sedan uppmärksammad, men det tog ju ett tag.
Mm.
Och sedan så var det väl så att han som person på något sätt kändes att kunna passa in på den här beskrivningen som jag har lämnat tidigare om att människan som skjuter och går hem och låser in sitt vapen i vapenskåpet och sen ägnar sig åt andra saker.
Mm. Mm.
Så att på det sättet så var han, kändes han intressant.
Mm. Finns det någonting, kommer du ihåg, fanns det, han tyckte illa om Palme, det var dokumenterat och det medgav han ju också.
Mm.
Han hade personligen förlorat pengar på någon lagändring som hade gjorts. Och det var ju så på den tiden att allting var ju Palmes fel när saker och ting bestämdes. Men fanns det något ytterligare förutom vapnet, så att de mer konkret, som så att säga gjorde att intresset steg?
Det fanns ju någon uppgift om att han på något sätt hade skjutit i lägenheten.
Mm.
Så att den uppgiften fanns. Och att skottet på något sätt hade riktats mot en TV där Palme vad fanns i rutan. Mm. Men jag är osäker på det här. Mm. Just.
Om man vänder på det, vad skulle krävas då mer än det ni redan kände till för att kunna få honom åtalad om han nu var inblandad i det här? Mm. Vad saknades i den här utredningen?
Ja, det är väsentligt i den här utredningen, och det är vapnet.
Mm.
Det är faktiskt så. Det är väl vapnet som på något sätt, det är vapnet som behövs för att kunna föra utredningen framåt.
Mm.
Det finns inte.
För det var vi lite inne på i förra avsnittet, du pratade om det här ensamma gärningsmannen, och i det här fallet då så krävs det väl vapnet, som du säger, men någonting som ändå kunde bevisa att han... Det finns liksom ingenting som för ner honom på Sveavägen, som poliser brukar säga.
Nej, så är det ju. Jag känner inte till utredningen närmare. Jag vet att han togs in för förhör och man gjorde vad man kunde. Men så blev det.
Mm. Och sen det faktum att när polisen kommer till honom i ett helt annat ärende, men det vet ju inte han.
Nej.
Så tar han, väljer han att ta livet av sig.
Ja, det är klart, det är anmärkningsvärt.
Men, mm. Ja. Vad tror du, kommer vi att få sanningen någon gång?
Ja, det är så att det är väl på det sättet att om människor, någon människa skulle komma och berätta att erkänna själva brottet, så fordras det att den människan de facto också plockar fram vapnet.
Mm.
Inte bara det kanske, utan att kulorna som nu finns, att spåren på kulorna skulle kunna, man skulle kunna säga att de hade avskjutits med detta vapen.
Har man sådana konkreta spår så att man kan knyta kulorna till ett vapen?
Ja, det är ju på det är väl på det sättet som i allting när det gäller sånt. Det vet man inte förrän man har provskjutit ett vapen och kan titta på det. Så att det att säga att det måste vara på det sättet att man kan få identitet till ett vapen, vad jag vet, så kan det vara svårt att säga det utan att ha själva vapnet och kulorna från det vapnet.
Mm. Men då låter det, om jag ska tolka det, så låter det som att det är den ensamma gärningsmannen, vi har inga bevis, och det är väl där vi får, det är väl det vi får leva med.
Ja, jo, det är ju den realitet som finns. Och det här är ju någonting som, jag har ju varit utomlands och arbetat, och det är ju även den synpunkten har det alltid känns så oändligt besvärande, detta att vi har ett mord på en statschef som vi inte har klarat upp.
Mm.
Så att det är en, och överhuvudtaget så är det ju en plåga med att detta hände och att det inte har lösts. Nu så säger man ju, och massmedialt så talar man ju om väldigt mycket om den misslyckade utredningen.
Mm.
Och det är ju på något sätt, med tanke på vad jag berättat tidigare om den ensamma gärningsmannen, så är det ju fel att uttrycka det på det sättet.
Mm.
Och så säger att man skulle kunna, om det skulle kunna finnas en utredning fylld av experter på den här typen av brott, med enorma resurser, så är det mycket sannolikt att brottet inte klarats upp.
Mm.
Och i efterhand så skulle man massmedialt säga att detta är en misslyckad och dålig utredning.
Mm.
Så är det.
Jag har också hört argumentet att det går inte till så när en statschef blir mördad. Det är inte en enskild. Det är inte så det går till. Men några år senare hände ju faktiskt nästan samma sak, när utrikesministern blev mördad. Och där var det ju bevisligen en ensam gärningsman som av en slump får syn på henne och har ett vapen på sig.
Ja, visst. Så är det ju. Så att, men här blev ju skillnaden här, lyckligtvis, var ju det att på NK där det hela skedde, varuhuset NK, så där så fanns kameror som filmade den här personen. Filmade hans mössa på huvudet som han senare återfann med DNA då från offret och från gärningsmannen. Alltså DNA, det var ju det som det var ju så att utvecklingen jämfört med Palme ärendet var att nu finns det kameror och nu finns ju också DNA. Nu skulle inte det kanske spela så särskilt stor roll i Palmemordet, men ändå att det har skett en utveckling på det sättet. Mm. Så att det är väl sannolikt skillnaden.
Och sanningen om Christer A får vi förmodligen aldrig veta.
Nej, det är väl på det sättet. Det är en överhuvudtaget det är någonting att fundera på, någonting som känns förhållandevis obehagligt.
Mm.
Att inte ha lösningen, att inte få veta det.
En annan person som är väl insatt i palmutredningen är Lennart Gustafsson, den polis som faktiskt jobbat längst med palmutredningen. Lennart var också under många år tipsamordnare på Efterlyst. 17 år var du med där, va?
Ja.
Ja. Lennart, jag har ju sagt då att Christer A hade liksom motiv, medel och möjlighet. Det är det man brukar prata om när man skriver deckare, att det är så, så tungt som det. Och i hans fall så kan man väl säga att det stämmer. Han hade motiv för att han tyckte illa om Palme. Han hade medel, det vill säga han hade vapnet. Han hade möjlighet, för han hade väl inget alibi heller som höll?
Nej, han påstår ju då att han befann sig hemma i lägenheten på Hälsingegatan och var kraftigt förkyld, säger han. Och vi vet ju då via andra förhör att Christer var en person som rörde sig väldigt mycket i centrala Stockholm. Mm. Och vi fick ju en bra kontakt med den skytteförening som Christer var medlem i. Och där framstod ju samma bild om Christer, att det var en ensam varg, en udda figur. Och det framkom också därifrån att han hade ett hat mot just Olof Palme. Mm. Och vi vet också att Christer i början av 90-talet, eller om det var slut av 80-talet, jag är lite osäker, vann över 1 miljon på hästarna på Solvalla, men att han förlorade det i samband med börsfallet som var några år eller något år efter.
Mm. Och jag pratade om det tidigare, så att det skulle vara då motivet att,
ja,
att han förlorade alla sina pengar.
Ja, ja. Precis.
Du träffade ju faktiskt honom, du höll ju de sista föret med honom. Vad fick du för intryck av honom?
Ja, det var en väldigt udda person, men han var alltså inte på något sätt obegåvad. Han var ganska vaken och hängde med, och men han hade inga vänner. Han inga intressen förutom skytteklubben då som han var aktiv i. Och Det var en filur som man fick polisiära vibbar som sa att det här är inte sanning det han sitter och säger. Mm. Han fabulerar en hel del som vi kunde genomskåda honom med.
Mm. Vad var det han ljög om?
Ja, framförallt så var det ju då om sina intressen och sånt där. Han hade inga vänner, ingen flickvän, utan han besökte ofta sin mor ute i södra förorterna. Mm. Nej, det var en mycket udda person.
Det har ju också framkommit i efterhand, eller kanske redan då, att han besökte mordplatsen gång på gång. Särskilt på årsdagen så hängde han runt Sveavägen och gick på fik och sånt där. Var det någonting som ni reagerade på då?
Ja, vi fick fram också att han var, som jag sa tidigare, ofta rörde sig på Sveavägen och Hötorget. Var ute och promenera. Och han hade ofta besökt ett café som låg mitt emot mordplatsen på Sveavägen. Där var han stamgäst enligt innehavarna. Där satt han ofta och tittade ut genom fönstret och läste någon tidning. Och det var flera gånger i veckan.
Mm. Så han kunde det där området. Hade han någon slags... När du pratade med honom om Olof Palme, reagerade han då på något särskilt sätt?
Nej, han talade om att han inte gillade Olof Palme och att det var inte hans stil och det var inte hans parti, utan han tyckte att Olof Palme var en dålig politiker som inte brydde sig om Sverige utan höll mest på utomlands. Men han... nekade till att han hade skjutit in i den här tvn, sa han. Men det har vi fått andra uppgifter från grannar som säger annat.
Ställde ni frågan rakt ut till honom någon gång? Var det du som mördade Olof Palme?
Ja, den ställde jag ett flertal gånger och försökte komma honom närmare. Men han nekade till det. Han hade inte varit på Sveavägen den här kvällen.
Vad var då problemet i utredningen med honom? Jag menar, vad var det som gjorde att man inte kom längre än man gjorde?
Ja, ibland kommer man till vägs ände i polisiära utredningar där man liksom inte kommer längre. Och vi la ju ner mycket kraft runt Christer. Och eftersom han hade en ganska begränsad vänskap så var det svårt att prata med honom. Han har en bror och de hade ju egentligen ingen kontakt alls. Sen var det de medlemmarna i den här pistolskytteföreningen i Stockholm som vi pratade med. Och de gav ju den bilden som jag hade fått, att det var en enstöring det här, en mycket udda person. Och vi vet också att den här pistolskytteföreningen i början på 80-talet sålde Metal Pershing ammunition till en revolver. Man visste ju då, och Christer sköt ju då med sin Smith & Wesson revolver på övningar. Och i slutet av 90-talet så ringde faktiskt ordföranden till mig om man hade någon genomgång på gammal ammunition. Och då hittade man en ask med Metal Pershing ammunition som fanns kvar, och i deras loggböcker över såld ammunition så framgick det att Christer hade köpt om det var 5 patroner med Metal Pershing ammunition.
Och det var den typen av ammunition som användes vid mordet?
Ja, precis. Det var ju alltså Metal Pershing ammunition. Det är ju pansarbrytande ammunition som man tog fram på 70-talet till amerikanska trafikpolisen för att kunna skjuta i motorblock för att få stopp på flyende bilar. Så att det var ett sånt som användes vid mordet på Olof Palme. Och det konstiga idén, det var att man hade kvar den här asken med ett par patroner till. Och det fick jag åka och hämta, och vi skickade ner det till SKL för analys då, isotopundersökning som det heter. Och jämförelse mot de två kulorna som hittades vid mordplatsen. Tyvärr så var det inte samma isotopmaterial i de här kulorna. Men att han har haft sån ammunition tidigare, det uppgav också den här skytteföreningen.
Men då menar du att om de här kulorna hade kommit ur samma paket, då hade man sett det. Men att om det var ett annat paket så fanns det inget samband mellan dem?
Nej. Och man hade ju haft flera paket om man hade sålt, men nu var det bara den här lilla asken kvar med några.
Så han hade vapnet och han hade också sån ammunition som han hade. Det skrevs ju ett PM då 99, som jag nämnde tidigare, om att man borde ta upp undersökningen igen mot honom. Vad hände med det? Blev det någon mer undersökning eller?
Nej, det var väl inte mycket mer. Den dåvarande spaningsledningen dömde att vi inte skulle jobba direkt mera. Och sen så var det ju så att 2008, om jag minns rätt, så tog han sig av daga.
Just det. Mm. Och det är också en väldigt märklig händelse, för att det är alltså polisen som kommer till honom, knackar på och säger, öppna det polisen, och då skjuter han sig.
Ja, det var nämligen så att det var en anhörig till Christer som hade fått ett samtal från just Christer då. Mm. Och då hade han sagt att han var trött och inte ville leva, och då blev den här personen orolig och ringde till Stockholmspolisen och meddelade det här, och då skickar man en ordningspatrull till adressen. Och när man står då och ringer på dörren och knackar på dörren och talar om att man är från polisen, så hör kollegorna ett skott. Och när man väl kommer in i lägenheten så är Christer död. Mm.
Mm. En annan sak som förbryllar mig lite grann är ju, varför har inte här blivit större medialt i Sverige? Varför har man inte skrivit mer om, för man har ju skrivit om massa andra helt osannolika teorier. Mm. Men den här som ändå rent logiskt håller ihop, den har man inte skrivit på. Det måste du också fundera på.
Ja, när jag åkte hit idag så slog det mig också att det här var inte något medialt spår som kom ut, och vi skötte väl det här ganska bra från polisens sida att inte meddela eller släppa någonting om vad vi gjorde. Men däremot så vet jag ju att när jag medverkar i Efterlyst så eftersökte vi ju den här revolven då som Christer uppger att han har sålt till en man i Kungsträdgården. Mm. Och vi trodde väl att media skulle haka på mer av det, men så blev inte fallet. Och det är för mig också väldigt konstigt, tycker jag.
Mm. Därför att man brukar ju i polisiära sammanhang säga att man ska få ner en misstänkt på Sveavägen. Det vill säga att det ska hänga ihop logiskt. Och det gör det ju med honom. Men det finns ju ingenting direkt som talar emot att det var han. Det finns inga bevis emot som liksom gör att man kan skriva av honom.
Nej, det, alltså, ett Palmehat förelåg. Mm. Revolven hade han. Ammunition använde han, och det var Metal Pershing ammunition. Palmehatet som sagt var, och just den här typen att inte ha några vänner, en ensam varg som rör sig.
Mm. Och så bodde han i området också?
Ja, inte långt ifrån mordplatsen. Mm.
Vad var det då som gjorde att det polisiära intresset för honom ändå dröjde ganska länge?
Alltså, Christers namn dök ju upp i samband med den här vapenkontrollen som skedde i slutet av 80-talet, början av 90-talet tror jag det var. Mm. Då dåvarande spaningsledning bestämde att vi skulle ta in alla legala vapen, och då utgick man från att en tänkbar gärningsman skulle ha ungefär 1,5 timme på sig, om man nu har befunnit sig utanför biografen Grand och sett paret Palme och sen då kanske inte har revolven på sig utan är tvungen att åka hem och hämta den. Och då räknar man med att 1,5 timme skulle det ta om man nu hade bil. Och därefter så drog vi liksom en cirkel att Stockholm, Storstockholm och ut mot Södertäljehållet och ut mot Norrtäljeområdet skulle man hinna fram och tillbaka. Och det slutade med att det var ungefär 450 personer som blev kallade med sina vapen. Och minns jag rätt så var det bara en som inte svarade på de här kallelserna. Och det var Christer.
Mm. Men han hade ju då sin historia där om hur han hade sålt det här vapnet. Tror du att han någonsin sålde vapnet, eller tror du att han gjorde sig av med det? Alltså förstörde det eller grävde ner det? Eller något?
Han påstår ju då att han var i behovet av pengar, och vi pratar om 4,5 tusen. Mm. Och vi vet att han har haft 1 miljon i vinstpengar från Solvalla, och vi vet att han förlorade mycket pengar i samband med ett börsfall som var slutet av 80-talet tror jag det var. Och det fick Olof Palme skulden för. Och när jag ställer frågan till honom, du som är någorlunda intelligent, Christer, uttryckte jag mig, du måste väl begripa att säljer du ett legalt vapen till en okänd person som kanske har i brottsligt syfte, och han blir, åker fast på det, man kontrollerar vapnet, så är du innehavare, då kan ju du bli misstänkt. Mm. Och det är ju ett brott också att sälja ett vapen till en okänd, så att säga, som inte har licens för vapnet. Så att det var mycket frågetecken, och han svarade på frågor som han tyckte var relevanta, annars så hånlog han väldigt ofta mot mig. Han hade ingen förtroende för polisen, det sa han vid flertal gånger.
Det finns ju också det man slås lite grann av sagt när du beskriver honom och när man ser bilder på honom, så att det finns ju likheter mellan honom och Christer Pettersson som person och sådär. Det här liksom, det du berättar om, lite överlägsna attityden, att verkligen anses själv vara lite smartare än förhörsledaren.
Ja, det stämmer. Det kan jag hålla med om också. Och vad det gäller typen, kropp och allting, och hur han rörde sig, tycker jag stämmer med en del signalement som är lämnade utav vittnen på mordplatsen.
Till sist då, om det här vapnet skulle dyka upp, skulle det innebära någonting rent utredningstekniskt, eller är allting för sent nu?
Ja, det beror ju på vilket skick den här revolvern är, om den nu finns kvar, så att säga. Personligen så tror jag nog att Christer har slängt det, kanske i havet eller någonstans, inte vet jag, men att han skulle ha sålt det för 4 500 kronor till en okänd person, det kändes inte sanningsenligt när han berättade.
Tack Lennart för att du kom.
Tack.
Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker, så mejla till fallen@ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lahti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3 dokumentär ser du varje krimtorsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar.
Produceras av I Like Radio.
Nyhetsklippen i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio.